Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens text som är den gammaltestamentliga läsningen på 13:e söndagen trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom profeten Moses i 3:e Moseboks 18:e kapitel och från den första versen. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Israels barn, jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som man gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni noggrant handla efter. Jag är Herren er Gud. Ja, ni ska följa. Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens text är hämtad ifrån 3:e Mosebok. Finns det någon här som gillar regler, bestämmelser, föreskrifter, lagar, regler eller vad man kallar dem? Ja, det är ungefär vad 3:e Mosebok handlar om. Den innehåller egentligen ingen berättelse, inga personbeskrivningar, ingen handling, bara regler, sida upp och sida ner. Det är regler om vad man får göra och inte göra, när man ska göra en sak och när man inte får göra en sak. Hur man ska klä sig, hur man inte ska klä sig, vad man ska äta, vad man inte får äta. Hela boken handlar om detta. Och då kanske någon säger: när jag nu hört att 3:e Mosebok handlar om regler, så bryr jag mig inte om den. Jag gillar inte regler. Man kanske resonerar som Catherine Hepburn som sa: om du följer alla regler så missar du allt det roliga. Kanske man gillar prinsessan Dianas resonemang. Hon sa: jag följer inte regelboken, jag följer hjärtat, inte huvudet. Kanske var det därför hon satte sig i bilen bredvid en man som hade dragit i sig en flaska sprit. Eller är det för att det är mer spännande när någon säger gör det inte så, att kunna säga jag tänker minsann göra så? Men reglerna har inte skapats för att irritera oss eller göra livet mindre kul. Man har skapat dem för att skydda oss eller andra. Kanske är det någon som har sett barnfilmen Lejonkungen. Simba och Nala tyckte att regeln att man inte får gå in på elefantkyrkogårdens område var korkad. Men de satte ju inte bara sig själva utan även Zazu i fara när de gjorde det. Eller hur? Om du kommer ihåg. Det finns regler på livets alla områden. Det finns regler som rör familjen. Smäll inte till stora syster. Var snäll mot lillebror. Plocka undan maten. Ställ skorna i skostället. Skolan har regler. Gör din läxa. Mobba inte dina kamrater. Kom i tid. Jobbet har regler. Lämna inte disk efter dig i fikarummet. Hälsa på chefen. Ha inte fötterna på skrivbordet och läs inte tidningen på arbetstid. Det finns sociala regler. Outtalade. Se folk i ansiktet när du pratar med dem. Rapa inte ljudligt när du äter en romantisk middag. Samhället har sina regler. Stora regler. Döda ingen. Fuska inte med skatten. Följ trafikreglerna. Den har små regler. Plocka upp efter hunden när ni har varit i parken. 3:e Mosebok är den 3:e boken i Bibeln. Men ändå kanske det är den mest bortglömda. Har man läst den så har man troligtvis mest bara ögnat igenom den. Det finns några skäl till det. Det första är att den känns främmande för vår tid och vår kultur. Den talar om hur man väljer ut och slaktar djur för offren. Det känns inte så aktuellt. Eller hur? Den talar om hur gamla förbundets präster och leviter skulle klä sig och vad de fick göra och inte göra. Och den innehåller en hel rad bestämmelser som vi inser inte är relevanta för ett liv på 2000-talet. Alltså 3500 år efter att den skrevs. Och sen är det märkliga med tredje Mosebok att den bryter av handlingen. Första Mosebok börjar med att berätta om skapelsen och de första människorna. Och den slutar med att Jakobs familj flyttade iväg till Egypten. Och andra Mosebok börjar 400 år senare med hur Gud reser upp Moses för att leda Jakobs avkomlingar ut ur Egypten. Och handlingen slutar mitt ute i öknen där Gud gett dem ett bärbart tempel, tabernaklet. Och så landar tredje Mosebok mitt i handlingen med en lista på regler och förbud som fortsätter fram till fjärde Moseboks nionde kapitel då handlingen tas upp igen och fortsätter fram till femte Moseboks sista kapitel när Moses dör. Någon kanske bara skippar tredje Mosebok för att få kontinuitet i berättelsen. Men om Gud ville att vi skulle hoppa över den så hade han ju aldrig placerat tredje Mosebok i Bibeln. Så låt oss därför se lite närmare på tredje Mosebok. Gud säger ju andra Timoteusbrevets tredje kapitel och sen 16:e versen. Hela skriften är inandad av Gud och nyttig. Till undervisning, till bestraffning, till upprättelse till, och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Tredje Mosebok är ingen parentes. Andra Mosebok slutar med att berätta om var israeliterna skulle be i tabernaklet. Och så fortsätter tredje Mosebok med att berätta om hur israeliterna skulle be och hur det folk som tillbad skulle leva och vara. Boken heter på hebreiska Vayikra, som är de första orden i boken och betyder han kallade. Herren kallade Moses och befallde honom att ge instruktioner till israeliterna. Och Moses skrev boken ungefär 1445 år före Kristus. Och den kan delas in i fem delar. Den första delen handlar om de olika offren och den täcker de första sju kapitlen. Den andra delen från kapitel 8 till 10 handlar om prästerna, vilka de var och vad de skulle göra. Den tredje delen som täcker kapitel 11 till 22 handlar om vad folket fick äta och inte äta, vad som var ren mat och oren mat och hur de skulle uppföra sig gentemot varandra och mot Gud. Och det är i denna del som dagens text kommer. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Och inte heller ska ni göra som man gör i Kanans land, dit jag vill föra er. Ni ska inte handla efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa, och mina stadgar ska ni noggrant handla efter. Jag är Herren, er Gud. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem, säger Gud. Och huvudbudskapen i detta är ju aktuellt idag, år 2004. Vi är annorlunda än andra folk. Låt oss då inte skrämmas för att leva och agera annorlunda. Nästa del, den fjärde delen, handlar om alla högtider och täcker kapitlen 22-24. Här talas om påsken, pingsten, försoningsdagen och hur oljan och skådebröden skulle välsignas. Den femte delen, kapitel 25-27, handlar om olika symboler och lagar som sabbatsåret, jubelåret och hur man skulle handla om någon, om någon hamnade i skuld hos någon annan. Var sjunde år, sa man i Israel, skulle åkrarna ligga i träda. Det vill säga, då fick man inte så på dem. Sen räknade man 7 gånger 7, 49. Och på det 50:e året, på försoningsdagen, så skulle man blåsa i basun. Och då inleddes vad man kallade jubelåret. Hade någon på grund av skuld blivit såld till en annan som slav, så blev han fri under, kunde han bli fri under jubelåret. Och det var denna frihet som Kristus hänvisade till när han predikade i Nasarets synagoga, kom ni kanske ihåg. Han sa ju: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Men frågan kvarstår: varför alla dessa regler och lagar? Det finns flera svar på den här frågan, och den enklaste, mest lättförstådda, är ju den som vi varit inne på, för att skydda individen och andra. Det är därför man har trafikregler. Det är därför man har bestämmelser om sista förbrukningsdag på mjölkpaketet. I tredje Mosebok så fanns lagar som skulle skydda folket kroppsligt. Kanske var det olämpligt att äta gris för 3000 år sedan, när man inte hade möjlighet att koka fläsk på ett sånt sätt att man kunde få bort och undvika alla trikiner till exempel. Andra regler skyddade folket i samhället. Det var dödsstraff på äktenskapsbrott. Det tog ju kanske inte bort äktenskapsbrott, men det tog ju bort återfallsförbrytare kanske. Att man inte skulle stjäla skyddade egendom. Budet att man inte skulle ljuga gjorde att man tvingade nästan att uppträda på ett sätt så att man kunde lita på han eller henne. Det fanns regler på ett mer känslomässigt plan. Man ska inte ha begär till en annans hustru, hans tjänare, tjänarinna, hans oxe eller åsna. Avundsjuka bryter ner människor och hindrar dem från att vara nöjda med sin lott. Så fanns det andliga regler. Guds folk förbjöds att dyrka avgudar och göra bilder av dem. För Gud, man kan ju undra varför folk dyrkar avgudar, andra gudar. Men Gud, sådan han är i sin helighet, han är ju för många människor allt för helig, allt för rättfärdig. Och då vill människan skapa sig hanterbara gudar, bärbara gudar som man kan stoppa i fickan, ta med sig. Och stoppa ner i fickan när man inte vill ha dem längre. Hanterbara gudar, gudar på människans egna villkor. Och det, ni märker ju att det finns ju samma strävan idag. Har ni inte hört det? Att andligheten ska passa mig. Kristendomen ska passa mig. Det är inte jag som ska passa Gud. Och vissa regler, de var förmodligen konstruerade för att göra Guds folk unikt, så att de inte blev mixade med omgivande avgudadyrkande folk. Ni vet att Israel var en väldigt liten nation mitt i ett stort folkhav. Men ärligt talat så innehåller tredje Mosebok lagar och regler som vi helt enkelt inte kan förklara. Till exempel: i din åker ska du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn ska du inte ta på dig. Kanske hade buden en symbolisk mening, syftande på att man inte ska beblanda sig med de som inte hör till Guds folk, att man inte ska delta av gudadyrkan. Buden skulle lydas bokstavligt, men de syftade kanske vidare på någonting annat, som, med en symbolik. När Kristus kom, då gick det gamla förbundet i fullbordan. Kristus, han kom ju med ett nytt förbund. Och här gäller inte alla de särskilda bud som Gud gav Israel. Här gör att vi kan inte längre hänvisa till enstaka bud i tredje Mosebok som vi tycker är bra för att slå i skallen på någon annan. Det är många ungdomar idag som tatuerar sig. Då har jag läst någonstans att en del citerar tredje Mosebok som säger att du ska inte göra inristningar på din kropp. Jo, visst, det står så. Men det står ju också att du ska inte kantklippa ditt skägg. Jag tror inte de köper allt det. Men ska man köpa lite så får man köpa allt. Så vi har inte rätt att plocka ut någonting ur tredje Mosebok och säga det här vill jag tro på men inte det här. Men tredje Mosebok innehåller inte bara en uppsättning yttre regler för Israels folk i det gamla förbundet. Den innehåller också bud som Jesus talar om, till exempel kärleksbudet. Visste ni det? Det är inte Jesus som uppfann kärleksbudet, utan det är profeten Moses som i tredje Mosebok säger: du ska älska din nästa som dig själv. Och det här vi har anledning att tänka till. Tredje Mosebok är inte bara en undervisning om hur Gud skyddade sitt folk i gamla förbundet. Den innehåller också mycket sådant som gäller oss idag. Den sista versen i dagens text gör oss kanske bekymrade. För Gud säger genom profeten Moses: ni ska hålla mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom det. Lyckas någon av oss lyda till exempel kärleksbudet fullkomligt? Kan du räcka upp en hand som lyckas med det? Är inte sanningen den att vi syndar ju både mot Gud och vår nästa varje dag, i synnerhet när vi tänker på kärleksbudet? Och så tänker man så här: har Moses verkligen rätt här? Den som lyder mina regler och lagar ska leva genom den. Ja visst har han rätt. Den människa som följer lagen, han ska verkligen leva genom den. Fanns det någon som lyckades lyda hela den gudomliga lagen, så skulle han verkligen belönas med evigt liv. Frågan är inte om Gud belönar fullkomlig lydnad. Frågan är om det finns någon som uppvisar fullkomlig lydnad. I församlingen i Rom och i församlingarna i Galatien så fanns det människor som hänvisade till lagen som en grund för att förklaras rättfärdig. Paulus säger att de säger inte att de hade fel. Han säger att då måste man lyda hela lagen. Och så citerar han den sista versen i dagens text. Han skriver: men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kortfattat: tror du att lagen är en väg till salighet? Glöm inte att om du missar ett bud, då är du under förbannelse. Som Jakob säger: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och här förstår vi att Guds lag är viktig på ett annat sätt. Den är viktig för att den är som en spegel. Den visar hur skyldiga vi är. Den visar att vi är syndare. I Romarbrevet så vänder sig Paulus mot dem som trodde sig kunna bli rättfärdiga genom lagen. Han säger till dem innerligt: bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska föra upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska föra ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är det nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Hur blir man då ett Guds barn? Svaret är att även om lagen är nyttig, sann, god, så blir vi inte frälsta genom den. Vi blir frälsta genom tron på Jesus Kristus. Kristus dog på korset för att friköpa oss från alla synder. Han levde det rättfärdiga liv vi inte levt. Genom tron får vi tillgodogöra oss det som Kristus har gjort för oss. I honom äger vi rättfärdighet inför Gud. Denna rättfärdighet överräcker Gud till oss genom evangelium, i ord och sakrament. I kraft av frälsningen av nåd så kommer också ytterligare en sak. När vi tror på Kristus, när vi lever i tron på honom, när vi förtröstar på våra synders förlåtelse, då händer någonting märkligt. Plötsligt så vill vi leva efter Guds vilja. Vi vill lyda reglerna. Vi vill lyda Guds lag. Även om vi inte lyckas alltid, så finns viljan som Gud planterar i oss genom den nya födelsen. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske Fader för att du idag har undervisat oss om tredje Mosebok. Tack för att du undervisat oss om hur nyttigt det var att du gav ditt folk lagar och regler att leva efter. Herre, vi misslyckas ofta att leva efter din lag. Vi känner till kärleksbudet, vi känner till de 10 budorden. Herre, vi ber att du ska förlåta oss när vi misslyckas. Och vi tackar dig för att du har gett din son Jesus Kristus för att skänka oss förlåtelse. Men vi ber också att du genom tron på vår frälsare ska ingjuta i oss en ny vilja och en ny kraft att leva i lydnad för din heliga lag. Amen.